Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
OS-fotbollen är i full gång i Tokyo och efter VM-bronset 2019 är Sverige representerat. Senast Sveriges damer spelade OS blev det silver och stor hjälte i Rio de Janeiro 2016 var Lisa Dahlqvist som slog den sista avgörande straffen mot USA i semifinalen. Hösten 2016 träffade jag Lisa Dahlqvist för en poddintervju. Hon mindes gärna tillbaka till OS-bragden och berättade att det var en ren slump att det var hon som slog den sista straffen. Och att hon inte störde sig särskilt mycket på den amerikanska målvakten Hope Solos försök till psykning när hon bytte handskar. Lisa Dahlqvist talade även om att hon egentligen hade tänkt lägga av i landslaget efter VM 2015 då Pia Sundhage inte satsade på henne. Men även om hierarkin under tiden i Paris Saint-Germain, om alla hennes klubbbyten, om turerna i konkursboet Tyresö FF.
Att de iskalla spelare, Lisa Dahlqvist. Måtte du hålla dig lugn och säker även denna gång. Hope Solo försökte med ful trick i kvarten för USA. Byta handskar. Bla bla bla. Här är det Barbara. Lisa Dahlqvist, kort ansats. Sätter hon den? Är de i final? Hon sätter den! Sverige är i OS-final! Sverige är i OS-final!
Det var Radiosportens Susanna Andrén som refererade dramatiken i Rio-OS. Lisa Dahlqvist blev tillsammans med Hedvig Lindahl något oväntat de största hjältarna när det många gånger uträknade landslaget i somras tog sig hela vägen fram till ett OS-silver. Dahlqvist straffar och kanske framförallt psykkriget med Hope Solo gav eko i fotbollsvärlden. Och i den här podden berättar Dahlqvist om hur hon upplevde OS-äventyret inifrån. Och hon bryter en lans för sin antagonist Hope Solo som ju blev avstängd från landslaget på grund av osportsliga uttalanden efter Sveriges dramatiska match mot USA.
Jag såg ju någon video där när hon var upprörd och jag verkligen lider med henne att hon offrar sitt liv åt landslagsfotbollen och sen blir det så här. Jag tycker inte alls att det är schysst.
Men det är rätt att glömma att Lisa Dahlqvist varit långt ifrån given i Pia Sundhages landslag. Och hon berättar om den tuffa tiden då hon gick från given startspelare i landslaget under VM 2011 till att tidvis stå utanför truppen helt och hållet.
Alltså det är verkligen en period i mitt liv som jag alltid kommer bära med mig. För det var så mycket människor runt omkring mig som inte förstod varför jag inte fick spela och få höra det hela tiden är väldigt påfrestande för man visste ju inte riktigt själv vad det var det låg i.
Numera är Dahlqvist tillbaka i KIF Örebro. Men hon är tydlig med att hon gärna skulle se att klubben slog sig samman med stadens härlag Örebro SK för att kunna möta konkurrensen från satsande storlag på kontinenten.
Ja, absolut. Det har jag velat länge. Ja, jag tror det är väldigt viktigt. Jag tror att det är framtiden. De har ju liksom det bästa av det bästa. Och kan man få lite av det så skulle det göra enorm skillnad.
Förutom detta pratar vi om karriären som tagit Lisa Dahlqvist till proffsspel i Norge och Frankrike. Det kaotiska avslutet i Tyresö och sommarens kommande EM-slutspel. Samt vem Dahlqvist vill se som förbundskapten i det mästerskapet. Men vi börjar som vanligt podden med en faktaruta. Ålder?
29.
Familj?
Fru Jessica, barn Penny.
Bor?
Örebro.
Utbildning?
Samhällsprogrammet.
Lön?
Sådär.
Vem är historiens största fotbollsspelare enligt dig?
Marta.
Vilken är din största fotbollsupplevelse?
Det är nog OS nu. OS-silvret.
Vilken egenskap beundrar du mest på planen?
Spelförståelsen.
Det snackas ju en del på planen. Vad brukar du själv säga för att få motståndare ur balans?
Inte så mycket. Jag är väldigt tyst skulle jag säga.
Jag utgår från att du har ett favoritlag. Varför blev just det laget ditt favoritlag?
Men jag har faktiskt inget favoritlag. Men pappa hade ju några år i AIK så att tycker jag är kul när det går bra för dem.
Vem ser du som Sveriges största fotbollstalang?
Stina Blackstenius.
Vad är lycka för dig?
När alla mår bra i familjen.
Vilken levande person beundrar du?
Gud vad svårt. Beundrar min syster.
Vad är din favoritsvordom?
Fan.
Vilket ljud ogillar du?
Jag kan ju inte säga barnskrik nu när jag är barn, men det är inte kul med mycket barnskrik.
Vad vill du att jag står på din gravsten?
Ingen aning.
Vilket yrke är du glad att slippa?
Sopbilsyrket.
Du vill inte hämta sopa?
Nej.
I juli 2015 var det nog ingen som kunde föreställa sig att det svenska landslaget skulle spela OS-final på Maracanã-stadion i Rio de Janeiro ett drygt år senare. Laget hade då precis åkt ur VM i Kanada i åttondelsfinal. Men tack vare en ofantlig tur med övriga resultat så fick man chansen att kvala sig in i OS-turneringen. Den chansen tog man, dock utan att övertyga spelmässigt. Väl på plats i Rio fortsatte spelet att hacka och man förlorade bland annat mot Brasilien med 5-1. Och de flesta var övertygade om att turneringen skulle ta slut i kvartsfinalen mot USA. Men efter 120 minuter och 9 straffar hade plötsligt Lisa Dahlqvist möjligheten att skjuta Sverige till semifinal.
Hope Solo har hållit på och fjantat och försöker psyka Lisa Dahlqvist som står vid straffpunkten, gör hon mål och tar sats, skjuter bollen i mål! I mål! Sverige är i semifinal! USA, go home!
Det var Radiosportens Paul Schirra som tog oss igenom dramatiken mot USA. Och Sveriges bragdartade seger mot USA skapade oväntade ringar på vattnet. Efter matchen kallade den kontroversiella målvakten Hope Solo svenskorna för fegisar. Ett uttalande som inte landade väl i vare sig hemlandet eller i resten av världen.
After the loss, Hope Solo told reporters, quote, I'm very proud of this team, but I also think we played a bunch of cowards. The best team did not win today. Colin, should Hope Solo and this US soccer team both be embarrassed?
Hope Solo, yes. Soccer team, no.
Controversy for the U.S. women's national soccer team. Goalkeeper Hope Solo getting suspended for 6 months and her contract terminated for her comments after Sweden knocked the U.S. out of the Olympics earlier this month.
6 months suspension, no pay. Terminated contract. Effective immediately. Terminated contract. Not just a suspension.
How can they do both?
It's both. 17 f***ing years and it's over!
Det är svårt att komma runt OS och dina straffar. Vilket eko har du gett när du har kommit hem?
Men jättemycket. Men speciellt straffarna och jag tror det är många som kan relatera till det. De som kanske inte är så fotbollsintresserade men förstår just straffsituationer. Så att det är många gamla, många unga, ja, de som inte är fotbollsintresserade som som också tycker det är roligt.
Hur har dina känslor varit inför straffläggningar tidigare och att slå straffar överhuvudtaget?
Men jag tyckte att det var roligt. Sen har jag inte varit straffskytt i landslaget på en tid. Men jag har alltid sett mig som en straffskytt.
När ni spelade OS, hur uttalat var det att du skulle ta straffen och var det tänkt att du skulle ta på slutet?
Nej, men det vet jag faktiskt inte. Det kändes som en slump ändå, men jag vet inte om målvaktstränaren Mille hade någon tanke med det. Sen, man har ju ingen aning om hur, alltså hur straffläggningen går. Vilka, om det är någon som missar och om det ska bli avgörande på femte. Så att det känns som en slump. Men att jag skulle lägga, det tror jag var säkert.
När man kommer in i en straffläggning, kommer då målvaktstränaren Mille, han kom fram till dig och säger att du tar straff nummer 5?
Ja, nej, nu var det så att vi stod i en ring och Mille sa att ja, den första som lägger straff är, jag kommer inte ihåg vem det var första, men ja, man kanske säger nummer 17, Caroline Seger. Och nummer 2 är bla bla bla. Så sen när han sa på första straffläggningen så sa han, och sen femte straffskytt är nummer 7. Vem är det? Och då skriker jag bara, det är jag! Det är jag som ska lägga straffen. Så att jag var lite orolig där att jag inte fick lägga. Men
han hade inte pratat om det innan. Det, jag menar, så avgörande skede och man kan hamna där. Så känns det så konstigt att det är lite slumpartat.
Ja, men jag tycker faktiskt det är ganska skönt att det inte är så mycket fokus på det. Då kanske det blir i matchbilden att man tänker ja, men nu blir det straffar och så är det 5 minuter kvar och så släpper man in ett mål. Liksom. Så att för våran grupp tyckte jag det passar bra att inte ha fokus på det.
När man väl står där och ska gå fram till den där sista straffen, är man helt tom på tankar eller får det en massa tankar runt omkring att man kan missa? Eller?
Ja, men det är mycket tankar såklart i ett sånt skede. När man lägger en femte straff så får man ju se alla straffar innan. Och, ja, men ser på folk om de är nervösa eller ja, men om de sätter och så. Så att det är klart att det är mycket tankar och det gäller. Och, för min del har det varit att så fort jag får in eller känner att en tanke är på väg att nu är jag nervös. Liksom att bara stänga ut det på en gång och vända att ja, men jag tycker det här är kul. Jag har bestämt vilket hörn jag ska lägga i. Jag älskar det här.
Hur gör man det? För det låter ju...
Ja, nej, men det, för mig handlar det bara om att bestämma tankesättet. Men stänga ut allt negativt. Och brukar jag säga att jag har en påse som jag stoppar allt. All oro och all nervositet i och så drar ett snöre runt. Och den där påsen får liksom inte öppnas. Och ja, det låter väldigt simpelt men det är väldigt svårt också. Och inte ha tankar som att borde jag byta hörn eller borde... Ja, sådana små grejer. Och har jag rätt sats till bollen och oj, hon ser jättetaggad ut och sånt. Utan det gäller att hela tiden tänka på sig själv och sin egen prestation. Att jag vet vart bollen ska sitta. Jag vet hur jag brukar göra. Ja, jag älskar det här. Det här är bara roligt. Det är massa folk här. Det är avgörande. Häftigt att jag får stå här. Bara sånt som man försöker trycka in i huvudet hela tiden.
Vilken erfarenhet av straffläggningar hade du när du klev fram?
Ja, men inte så mycket. Vi hade någon gång i Svenska Cupen, tror jag, Allsvenskan. Sen har jag slagit 2 stora straffar. En gång mot Frankfurt i Umeå i Champions League. Och sen en gång i VM i gruppspelet. Kanske inte var så viktig men den var ändå stor liksom, i ett mästerskap och så. Jag hade väl lite känsla för att man kan darra på benen när man går fram till straffpunkten.
En del är ju kritiska till straffläggning, att de tycker att det är ett grymt sätt att avgöra. Hur ser du på det?
Nej, men har man spelat förlängning och det inte har blivit några mål så är det ju det som man måste göra. Sen hörde väl inte till det vardagliga fotbollsspelandet, men det visar ändå på vart man är i sinnesstämningen, i huvudet, och att man är bra tränad och kan fokusera fortfarande.
Kan man känna lite med dem som förlorar, eller är man bara så upptagen av sin egen glädje? För det är ju så, det blir ju på något sätt mycket hårdare att det ofta blir en syndabock och någon som är hjälte.
Ja, jo, men det är klart, och speciellt när man känner spelarna. Kristen Press som missar där, det är inte kul att se henne ledsen och besviken. Och, ja, men samma sak med Tony, tränaren. Det är ju inget roligt sätt att förlora på strafftävling. Hade vi åkt ut hade man ju varit besviken, för det är ju väldigt nära, det är en spark på spelare och det är mycket som står på spel.
Du blev ju även psykad av Hope Solo, hur hanterar man det?
Nej, men på samma sätt som jag sa innan, man tänker positiva tankar, och just där och då så blev jag väldigt full i skratt som många såg, och det var väl lite från VM 2011, och hon gjorde något liknande och drack vatten och tog tid på sig.
Det var när du satte straffen.
Ja, precis. Så att, ja, jag tyckte det var roligt mest att hon gjorde det, och det stärkte bara mitt självförtroende ännu mer.
Blev man inte förbannad eller?
Nej, det är många som har frågat det faktiskt. Var du inte sur på henne, eller efteråt ville du inte springa fram till henne och göra någon gest eller någonting? Men jag hade inget fokus på henne överhuvudtaget, och ja, nu efteråt så var det skönt att jag inte hade det.
Ja, för man tänker om svenska U21-landslagsspelarna, de gjorde sin honnör mot fransmannen Kursava som hade hånat dem. Du hade inte alls det suget att fram och signalera lite mot Hope Solos handskar?
Nej, faktiskt inte. Jag kan känna med spelarna. Det är samma sak när man tävlar i vanliga fall. Det är inte roligt att retas liksom. Och speciellt inte om man inte känner personerna. Så tycker jag inte det är läge att retas.
Du är alltså en god sportskvinna.
Ja, ibland. Försöker vara.
Men kan du på något sätt förstå Hope Solo som försöker gå lite utanför gränsen vad som är fair play för att vinna? Tycker du det är okej?
Ja, men det tycker jag ändå är okej. Hon försöker med alla medel, och sen kanske det är lite väl liksom att byta handskar och sådär. Det tar ju lite längre tid än vad man skulle förvänta sig.
Men du kan ändå känna någon slags respekt att hon försöker.
Ja, alltså det är ändå inom spelets ramar. Hade det inte varit inom det, då hade hon ju fått en varning, och det får hon inte, så att då tycker jag att det är okej.
Det har ju blivit mycket rabalder kring Hope Solo eftersom hon ju sågade er efterhand och kallade er fegisar och så. Och sen blev hon ju sedermera avstängd på ett halvår från att bli av med sitt klubbkontakt. Jag är förvånad att inte fler spelare går ut och försvarar henne, för jag kan inte tycka att det hon sa var särskilt farligt.
Nej, men det tycker inte jag heller. Jag håller med dig där. Och det är också precis efter matchen. Man är lite upprörd. Man har känslor. Det känns som att det har sagts värre saker efter förluster.
Varför tror du reaktionen blev så stark?
Nej, men vad jag har hört så är det massa olika grejer som har lagts på hög. Och det här var väl droppen liksom. Men det känns som att väldigt hårt, för hon har varit med länge, hon har gjort mycket för deras landslag och damfotbollen.
Och om man ser till att det har skett mycket innan, jag menar, det känner ju alla till, det har ju skrivits mycket om Hope Solo, men på något sätt så kan det ju vara lite hårt att man satsar på henne i mål så länge hon kan göra någonting, men sen straffar man henne hårt.
Nej, men det är inte roligt. Jag såg ju någon video där när hon var upprörd, och jag verkligen lider med henne, att hon har offrat sitt liv åt landslagsfotbollen, och sen blir det så här. Jag tycker inte alls att det är schysst.
Det blir ju lätt att fokus hamnar på att de triumfer ni gjorde med landslaget och efterhand så när man pratar med spelare som säger att ja, vi trodde hela tiden på det. Mm. Men helt ärligt efter 1-5 mot Brasilien, inte ens ni kan ju ha trott på det.
Nej, alltså det kan jag förstå hur du tänker. Men vi hade ju som en dröm att nå medalj. Och vi kände ju med det vi hade byggt upp innan att vi har en bra känsla i truppen och vi kan så mycket bättre än det här. Så att, men det är klart att det var lite tvivel längst inne, vid kväll hos mig. Men under dagarna där tills Kina-matchen så ändrades det till att nu är det bara att satsa och köra järnet liksom.
Vad är det som gör att det blir så? Jag menar, om man tänker, ni hade ett VM 2015 som inte gick bra. Ni kommer in, ni är övertygade inte, även om ni vinner första matchen, stor stryk mot Brasilien, andra matchen. Vad är de små detaljerna som gör att man där säger att man tror på det, men efter Kanada så heter det men det fanns inte riktigt så här, den känslan?
Nej, men jag tror det är gruppdynamiken. Vi bestämde oss för att vara mer positiva mot varandra både på planen och utanför. Det kan handla om små gester till varandra, till att slå någon ut en boll, vara positiv, klappa på axeln och hela tiden prata positivt om fortsättningen och inte grotta ner sig i allt fel som hände i Brasilien-matchen. Ja, det tror jag är den största anledningen.
Och sen väntade final mot Tyskland och då vet man hur det går. Varför är det så?
Ja, nej, jag vet faktiskt inte. Och vi trodde ju verkligen att vi skulle kunna ta guldet. Och det måste man ju tro när man går in i en sån match. Så att det var liksom tråkigt, för var det någon gång vi skulle slå dem så var det ju nu när vi hade en bra känsla i truppen. Vi hade gjort bra matcher innan och hade gott självförtroende. Så att det var riktigt tungt att förlora mot dem. Och ändå tycker jag vi gör den bästa matchen i OS.
Men ni förlorar ju alltid mot dem.
Ja.
Har du någonsin slagit dem i en viktig match?
Nej. Aldrig. Det är ju så störigt.
Känner man det redan när man står i spelargången? Att de har något slags övertag?
Ja, men man känner ju att de tror ju att de har det.
Ja, och det har de ju. Ja,
precis. Och det försöker man ju vända till något negativt för dem. Att de tror redan att det är klart liksom. Men det slutar jag i samma facit varje gång.
Vad händer när man släpper in ett mål mot Tyskland?
Ja, det är ju tungt såklart. Man vet att de är starka. Och att vi måste göra mål såklart. Och att det är väldigt tufft att jobba sig tillbaka in i matchen. Så det är påfrestande i både huvudet och i kroppen.
För om man ser på OS, jag menar, ni slog ut USA. Men de har ni också slagit i modern tid. VM 2011, samma med Brasilien har ni också slagit. Medan Tyskland, det är liksom den ena förlusten efter den andra. Jag menar, de EM 2013, så är med VM och långt tillbaka några finalförluster och liknande.
Nej, men det är, jag vet faktiskt inte vad jag ska säga. Det är något spöke mot dem. Och de är ett riktigt bra fotbollslag, även fast de har unga spelare nu så har vi svårt mot dem. De är starka i deras spel och det passar inte alls Sverige.
Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass? So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Forsberg, bra Sjögran, nu då Dahlqvist, yes! Lisa Dahlqvist, 1-0 Sverige. Sjögran spelar fram. Sjögran tjusigt. Där då Dahlqvist, jajamensan! Hon nickar i bollen och Sverige leder med 2-0 efter en kvart. Kom igen nu Lisa Dahlqvist. Ska Sverige ta ledningen efter exakt en kvart? Koncentrera Dahlqvist, upp i det taket. Sverige tar ledningen mot USA, 1-0.
Lisa Dahlqvist fick sitt stora genombrott under VM 2011 i Tyskland. Då hon med flera viktiga mål var en av de skäl som gjorde att Sverige lyckades ta brons. Därefter var hon en given spelare i landslaget. Men det skulle ändras när Pia Sundhage tog över som förbundskapten efter Thomas Denneby inför hemma-EM i Sverige 2013. Om man går tillbaka landslagsmässigt för dig så var ju VM 2011 en fantastisk turnering, annan förbundskapten Thomas Denneby. Kände du att det var då du liksom tog det här klivet?
Ja, men det kände jag ändå att i vilket fall i landslaget att det blev stort liksom och jag tog större ansvar och kunde spela ut mer som den spelare som jag var.
För under Pia Sundhage så har det inte varit, har inte landslaget varit jättekul alltid för dig?
Nej, verkligen inte. Men det har varit väldigt lärorikt. Ja, men hon kom i början där 2013 så spelade hon med mig först och jag hade ju spelat hela tiden innan med Thomas. Så att det är klart att det var som att ha ett MVG säger man i skolan och så ska man behålla det. Det är mycket svårare än att få det. Det blev tufft för mig att sen få vara vid sidan och se andra spela.
Hur motiverade Pia Sundhage att hon petade?
Det var bara att vissa saker hon inte tyckte var bra. Liksom.
Vilka då?
Hon tyckte att jag, om jag minns rätt nu, men det jag tror hon sa var i vilket fall att i försvarsspelet att jag låg och täckte ytor mer än vad jag gick för att vinna boll och gå rätt emot. Sen var det passningsspelet, slog bort för mycket bollar. Så att det var väl främst det jag kommer ihåg.
Du måste ju ändå bli lite förvånad, men för hon var ju ändå den som gav dig chansen när du var väldigt ung i Allsvenskan.
Ja, nej men verkligen, men samtidigt så utvecklas ju både hon och jag på de åren. Jag har väl alltid vetat att Pia tycker om min stil. Liksom. Men jag tror just där och då så fanns det väl andra spelare som hon tyckte var bättre. Och det var ju liksom tufft för mig att vara vid sidan. Liksom, och känna att här är en tränare som kommer vara här ett par år och jag måste liksom kriga mig tillbaka.
Ja, för att EM 2013 när jag tittar tillbaka så är du inte med där riktigt och samma VM 2015 och så hade du varit en tongivande spelare när Sverige vann VM-brons 2011. Hur var den omställningen?
Nej men det var ju jättejobbigt och alltså det är ju verkligen en period i mitt liv som jag alltid kommer bära med mig. För det var så mycket människor runt omkring mig som inte förstod varför jag inte fick spela. Och få höra det hela tiden är väldigt påfrestande. För man visste ju inte riktigt själv vad det var det låg i. Det är svårt för en tränare också att säga hela tiden, det är det här. Utan en tränare har ju en känsla också som hon måste gå på att... jag tror på den här spelaren och då får den spela. Men och sen var vi sidan 2013, då bestämde jag mig för att jag ska bli den bästa inhopparen. Jag ska bli den bästa lagspelaren som står här bredvid. Och, så att, det var, ja, det var riktigt tufft, men man lärde sig mycket hur man vill att andra ska vara vid sidan.
Hur funderade du med tanke på att hon just kom 2013 antagligen skulle vara kvar några år? Fanns det några tankar att landslaget är kanske inte så viktigt för mig?
Ja, det är klart att jag hade sådana funderingar. Alltså då, jag tänkte så här, jag spelar fram till VM och sen om det inte ändras liksom, då kommer jag inte orka vara vid sidan. För det är väldigt påfrestande att vara i den här åldern, man har varit med mycket, spelat. Det är tufft att vara inhoppare och inte vara med hela tiden liksom. Så att jag hade väl det för mig själv liksom. Jag kör fram tills VM, så får vi se. Men jag vet inte om det hade blivit på riktigt. Eller om jag bara sa så för mig själv för att ha en trygghet i det. Liksom, att verkligen känna att jag kunde satsa och försöka ge allt.
Men kände du att det vände efter VM då med kvalspelet? Och att du, eller kände du redan under VM att...
Men jag hade ju lite flyt där att jag fick spela fast hon inte riktigt trodde på mig.
På grund av skador?
Ja, precis. Och jag var själv lite halvskadad när jag gick in i det. Så att jag gjorde mig inte själv rättvis heller i VM. Så att ja, jag fick spela, men om jag får gissa så tror jag inte Pia hade spelat mig om alla hade varit friska.
Och då hade du kanske inte tagit en straff i Rio?
Nej, precis. Så att ja, men det är ju tillfälligheter hela tiden och det gäller att hela tiden försöka vara med fast det är väldigt tufft.
Det finns ju en diskussion, det kan klarna tills den här podden är ute, det vet man aldrig. Men kring Pia Sundhage och hennes framtid, nu verkar det väl som att hon fortsätter. Men blir ni tillfrågade i landslaget om det finns ett spelare och vad ni tycker?
Nej, inte så direkt, men jag tror säkert att kaptenerna blir tillfrågade. Och de har ju väldigt bra koll på vad vi tycker och vi pratar ju mycket med varandra och... De känner jag av gruppen väldigt väl. Så att,
vad tycker du då?
Nej, men jag tycker Pia ska vara kvar. Ser ingen anledning till att byta just nu. Utan, vi har ju förtroende för Pia allihopa. Och det känns som att gruppen går åt hennes håll. Och vi är väldigt nära ett EM-slutspel liksom. Och det är väldigt kort tid för en ny tränare att komma in och få gruppen samlad.
Skulle du våga säga om du inte hade förtroende för Pia? Åtminstone i den här intervjun.
Ja, men nu tror jag skulle göra det. Hade du frågat mig om för 2 år sedan, då hade jag nog inte vågat för att jag ville spela.
Men nu tror du att man kan ha en åsikt och ändå spela helt enkelt?
Ja, men jag tror när man har... självförtroende har landat lite i hur saker och ting fungerar så är det ju okej att ha åsikter om olika saker jag tror att jag hade gjort det.
Har det inte varit lite märkligt att man har haft en förbundskapten som ska sluta efter kvalet?
Ja, jo, alltså det är väl klart att det har varit, men det är liksom sånt man inte kan lägga fokus på heller. Man måste hela tiden tänka fotbollen och inte tänka tränare hela tiden. Jag har lärt mig genom mina år att tränare betyder mycket, men det är faktiskt inte allt. Utan det är vi spelare som kommer fortsätta alla år framöver.
När vi spelar in den här podden så är det ju dagen efter ni är helt klara för EM. Ni slog ju Slovakien och nu ska ni... spela av en match mot Danmark och sen festa eftersom det var lugnt igår kväll enligt vad du intygar. Mm. Hur känns det att liksom ha ett nytt slutspel ändå rätt nära nästa sommar redan?
Ja, men väldigt kul. Att få fortsätta på den här känslan som vi har och kunna plocka med känslor och minnen från OS och sen kunna bygga på ännu mer. det gör ju väldigt mycket. Det kände vi ju från OS-kvalet att vi kunde ta med saker därifrån in i turneringen. Så att det tror jag är jättebra för oss.
Sverige har inte vunnit något sedan Pia Sundhage spelade själv 84. Och det talas hela tiden att man ska vinna. Vad talar för att, tyvärr det finns ju tyska med i EM, men vad talar för att Sverige ska ta den här titeln?
Jag tror att vi har fått mycket mer erfarenhet nu. Vi har haft lite unga spelare med och med de unga spelarna som har fått lite mer kött på benen, så kan de ta lite mer plats och ansvar, och de vet vad som krävs för att gå hela vägen. Åker man ut i kvartsfinaler så vet man ju inte riktigt. Utan det gäller att ha erfarenhet från att ta sig långt i slutspelet.
I OS så grisspelade ni ju, och sen emellanåt så ser man ju att ni spelar offensivt mot Slovakien nu i EM-kvalet, och EM-kvalet är ju ändå lite lägre nivå än i OS. Hur vill du att ni ska spela? Hur kan ni hitta den rätta mixen?
Ja, men kunna blanda såklart det här starka försvarsspelet som vi visade. Kanske inte lika lågt, utan har lite högre upp, vinna boll snabbare när vi har tappat den. Men också spela mer. Det kommer vi försöka göra nu med det nya spelsättet som vi hade mot Slovakien. Och det känns ju väldigt kul. Vi har många tekniska spelare, också många snabba spelare. Så att jag hoppas att vi kan hitta både kantspel och spela centralt.
Pia Sundhage har ju bytt mycket, liksom ni hade någon i något under EM 2013 som skulle hon utveckla anfallsspelet till VM Kanada för att hon skulle ta medalj där, men det gick ju inte riktigt, kan man väl säga, och sen gick hon tillbaka till jättedefensivt, och nu är det för mycket hattande? Ska man inte bara ha en modell som man kör?
Nej, jag tycker det är väldigt kul med nya system. Det håller en på tå, och man måste tänka fotboll hela tiden och försöka läsa av när jag gör en grej, vad betyder det för mina medspelare? Så att jag tycker det är väldigt utbildande och roligt.
Vad betyder att kvalet är så enkelt? Jag menar, nu släppte du in ett mål igår, det är ju nästan underkänt.
Ja.
Och jag tror inte ni släppte in något mål i VM-kvalet heller. Och sen plötsligt ska man upp på en helt annan nivå i mästerskap. Det känns som att det är för ojämnt.
Ja, det är lite ojämnt. Men samtidigt är det kul att det är fler lag från olika länder med, och att fotbollen utvecklas. Jag tycker Slovakien igår har blivit mycket bättre. Kändes mer vältränade och försökte spela mer fotboll. Men det är klart, när man går in i mästerskap så är det tufft att möta till exempel Tyskland. Man måste få bra matcher, så att jag hoppas att vi kan få några bra träningsmatcher innan.
Ja, för mot Slovakien så kändes det som att ni hade kontrollen, gjorde 1-0 och skapade massor av chanser. Och så missades lite i markeringen, så var det 1-1, och då bara växlade ni upp och gjorde ett mål till. Det kändes som att ni kunde göra som ni ville på något sätt.
Ja, och det är väl det som är svårigheten, att hela tiden ha den här högsta nivån. Även fast motståndarna kanske inte är så duktiga. Och när man spelar mot bättre lag som till exempel Tyskland nu då måste vi hela tiden ligga där uppe, och då är det väldigt mycket lättare, även fast det är svårt, så är det lättare att vara 100% uppe i skallen hela tiden. Men möta sämre motstånd, det är väldigt svårt.
Hur stor risk är det att OS-silvret på något sätt skuggar över att ni kanske inte är fullt så bra spelmässigt?
Jag har inte tänkt på det så, utan kände det Tysklandsmatchen att vi har kvaliteter för att spela bra anfallsfotboll, och kände mig väldigt trygg i att vi gjorde den här taktiska grejen med att ligga väldigt lågt och grisa lite i försvarsspelet, och jag tycker inte det känns som att det är någonting som hänger över oss.
Rosengårds tränare Jack Majgard Jensen var ju kritisk och menade att att Sverige har liksom stora problem att föra matcher mot sämre lag, men att man lyckas kanske när man inte behöver föra spelet, och ska man hålla sig i världstoppen så måste man lära sig att föra matcher på ett annat sätt. Håller du med honom?
Nej, det gör jag inte. Utan vi tar oss ju till final. Och på det sättet vi gör det, det jag tycker det är taktik. Och det är taktik det handlar om i fotboll. Att ta sig så långt som möjligt på bästa möjliga sätt. Och det tycker jag vi gör riktigt bra.
Just att det har gått bra med F19-landslaget fyllt på med spelare. Har det gått snabbt nog att få in de spelarna? Eller är det att vi utanför kanske överskattar att klivet från F19 till A-landslaget är mycket större än vad man tror?
Nej, men jag tror att det är ganska stort för dem att ta det klivet. Vad man vet med Stina Blackstenius som har kommit in. Det är ju bara häftigt att få komma med. Sen är ju hon så pass med i huvudet och ödmjuk inför allting och har gjort det väldigt bra. Men det blir ju stort liksom för henne att komma in och få ja, men spela och få göra mål. Liksom. Det är mycket känslor och det gäller att kunna hantera det. Så att jag tycker det har varit lagom. Sen är det ju duktiga spelare där under och det är ju jättekul att de står och knackar på dörren.
Efter matchen mot Slovaken, och jag har ju sett många matcher annars, att ni är ofta ute och skriver autografer, det liksom känns till hela publiken nästan, eller i varje fall alla som vill och du tar selfies och så. Hur viktigt är det?
Viktigt tror jag. Vi behöver publik. Vi behöver intresse. Sen är det väldigt kul också. När det är med mycket folk på matcher, då måste vi ge också. Sen tycker jag nu efter OS så är det många som kan ha oss som förebilder. Och det hade ju inte vi när vi var små, så många förebilder. Utan det var ja, men Victoria Svensson och Malin Moström och Hanna Ljungberg och de här. Och nu har de liksom så många fler. Och vi spelar i olika länder, är med i Champions League. Det är väl alltid några svenskar som är med. Så att det, tycker det är härligt att få vara ute och ge tillbaka.
Hur mycket känner du av OS-effekten just för personlig del?
Men väldigt mycket. Det är många, ja, men speciellt med straffarna, som tycker att det är häftigt. De frågar hur jag kände och var jag inte nervös och hur ska man tänka och sådär. Det är speciellt roligt att det är många yngre killar också som tycker att det är häftigt och ja, men har en som förebild och tycker det är häftigt att man har varit och spelat i PSG och sådär.
Är det en skillnad mot hur det var tidigare? Jag menar, eller VM 2011 var väldigt stora tittarsiffror också när ni tog brons i Tyskland. EM 2013 kändes ju som rena Maranata-föreställningar. Alla var lyriska. Men är det ändå en skillnad, ett nivå upp för gällande OS?
Ja, men jag tycker det. Det är jag tror att det har med att göra att OS är liksom idrott. Det berör många fler än just bara VM, för VM är fotboll. Och säkert många föräldrar och äldre till barn tycker att det är häftigare med OS än VM. Just de som inte är så fotbollsintresserade. Och där tror jag slagkraften har blivit. Att ja, men man kan liksom titta på ja, men både de som simmar och de som springer. Men också på fotbollen.
Det var ju Viasat som sände OS och Ola Wenström, min tidigare kollega, uttryckte sig om Dalas dotter som ju blev så som det blir ofta, att han fick löpa gatlopp i sociala medier och en del reagerade. Hur såg du på det att man påpekade att du då var dotter till Sven Dala Dahlqvist som jag och några till äldre kommer ihåg?
Ja, nej, men jag själv brydde mig faktiskt inte så mycket utan tyckte mest att det var kul att han får höras lite. Det är ju som sagt ni äldre, ursäkta mig.
Ja, det är helt okej, jag är äldre. Så.
Ja, men som kommer ihåg han. De i landslaget här, det är ju bara de äldre som vet att han har spelat fotboll någon gång. Men så att jag tycker bara att det är kul att han får höras lite och man minns tillbaka på han. Så att det var inga sura miner från mig där.
Nej, för att han ligger ju i meritmässigt, minst sagt. Även om han har guldbollen så var det väl en 39 landskamp och dessutom en tid i svensk landslagsfotboll som åtminstone jag vill förtränga eftersom Sverige inte var så där jättebra.
Mm.
Men just att du ändå haft en pappa som har spelat på elitnivå och även varit tränare, vad har det betytt?
Jättemycket faktiskt. Även fast han inte har varit så delaktig eller liksom påstridig, om man säger så. Det finns ju många föräldrar som vill väldigt mycket med sina barn och har man då kunskap då kanske man kan trycka ännu mer. Men han har varit och kollat väldigt mycket där, hela familjen varit. Mormor och morfar har varit och tittat liksom. Så att ja, men mer stöttande. Och jag kommer ihåg i början av min karriär fick jag liksom dra ut han. Ja, men feedback. Jag var liksom, ja, men pappa, säg nu. Vad ska jag göra liksom i de här situationerna? Och han var alltid så här, ja, men du kan göra så här, men du kan göra så här också. Men du känner bäst själv hur du ska göra. Så han har, ja, men liksom vetat om att han ska inte styra mig på något sätt. Utan låta mig få spela mitt spel och det kommer utveckla mig. Sen har jag ju varit väldigt bra med, när jag har haft klubbbyten när jag var liten, hur man ska tänka, att man ska ha en bra relation med tränaren och ja, men tänka på att ha nära till träningen där man bor och viktigt att äta och sova. Så sådana små saker har ju varit väldigt skönt som kanske inte andra föräldrar har koll på.
Den manliga fotbollsvärlden har ju inte alltid varit positiv till den kvinnliga motsvarigheten. Hur har Sven Dala Dahlqvist varit, som ju ändå kommer från liksom en annan generation där man kanske inte alltid var givet att kvinnor spelade fotboll?
Men han tycker det är väldigt kul att följa damfotbollen. Och jag tror han tittar mer på damfotboll nu än vad han tittar på herrfotbollen. Så att det blir lite olika spel liksom. Men vi spelar ju så stora matcher. Det är Champions League och det är slutspel. Så att det är klart att det blir lite mer spänning i det.
Hejsan, ja, dagen efter avancemanget till final i Women's Champions League kom beskedet idag att klubben riskerar att tvångsnedflyttas från Damallsvenskan. Tyresö kommer inte att beviljas någon elitlicens nästa säsong, det beslutade Svenska fotbollförbundet idag.
Gårdagens förlust mot Linköping blev den konkurshotade klubbens sista match i Allsvenskan. Och de spelare som finns kvar i Tyresö, bland andra landslagets Lisa Dahlqvist och Linda Sembrant, är plötsligt klubblösa.
När Tyresö FF kollapsade våren 2014 så var det inte bara Lisa Dahlqvist och de andra spelarna som drabbades. På något sätt tappade hela den svenska damfotbollen momentum efter några framgångsrika år med VM-brons, EM på hemmaplan och Champions League-final för just Tyresö. Och även om OF-silvret säkert kan innebära ett lyft så tror Lisa Dahlqvist att det måste till stora förändringar för att svensk damfotboll ska hänga med i utvecklingen.
När ni slog Slovakien så var det ju 11 200 på läktaren och jag menar, vi har sett EM och landslaget lockar mycket tittarsiffror eller mycket tittare. Men i damallsvenskan har det svårt liksom att locka både publik och tittare, inte ens ett tv-avtal. Mm. Och vad beror det på? Var tar publiken vägen?
Jag vet inte faktiskt. Det kanske inte är nog spännande att det inte är liksom mästerskapskänsla så, utan att det är vanliga matcher och kanske blir såna här mittenmatcher där det inte är så intressant och man är van att ha alltså stjärnspelare i damallsvenskan. Det är, till och med Rosengård har ju svårt att få publik och det är liksom världsspelare där. Jag vet faktiskt inte, men kan tänka mig att det har något med spänning att göra.
Vems ansvar är det?
Men klubbarna, såklart. Vårat ansvar. Men just det här med autografskrivning och allting. Att man är tillgänglig och visar att man uppskattar alla som kommer. Och när vi är här, att vi är liksom Ja, men glada och trevliga och skapa relationer med alla som vi träffar.
Kan det också bero på att vi inte har tålamod nog på något sätt? Att man vill att det ska hända snabbare?
Ja, säkert. Man vill ju alltid att det ska vara liksom mycket publik. Och kommer inte 2000 så blir man jättebesviken. Men det kanske kom 100 mer än vad det gjorde förra matchen. Så att det gäller ju att skapa intresse som är intressant och som utbildar alla som kommer.
Kan du leva helt och hållet på din sport?
Mm, det kan jag.
Sedan hur länge har du kunnat det?
Alltså jag har gjort det sedan jag flyttade till Umeå 2008. Sen har det väl inte varit så att jag har lagt pengar på hög, men jag har valt att satsa allt på fotbollen och då leva ut efter den lönen jag har haft.
De dryga 10 år du har haft i elitfotbollen, hur tycker du att förutsättningarna för er som spelare har förändrat?
Väldigt mycket skulle jag säga. Det har ju blivit mer spelare som har blivit proffs på heltid och kan träna på dagtid. Och det var inte många lag som kunde det i början, utan det var väl bara nästan bara Umeå skulle jag säga. Och sen vi har fått plats på herrarnas arenor. Får vara med och välja bland de första på träningstider. Vad är det mer som har hänt? Ja, men just uppmärksamheten runt omkring. Förra året var det ju tv matcher. Nu går det att se på webben då, men det finns ändå ett intresse och det bygger ju för oss också.
Vad saknar du?
Jag saknar att alla lag i Allsvenskan ska ha till exempel läkare och sjukgymnaster, publik på matcherna. Alltså ha det som vi hade i PSG till exempel. Där var det liksom, det var fullt ös på alla positioner. Och kunna ha det och få utveckla fotbollen i Sverige, det hade varit magiskt.
Tror du att det är positivt att stora klubbar som har stora härverksamheter även lägger till dem satsningar? Jag menar, det ser man i Bayern München, Paris Saint-Germain, man ser det i England i många klubbar.
Ja, jag tror det är väldigt viktigt. Jag tror att det är framtiden. Just för herrklubbarna att kunna locka dam och flick till att tycka om en klubb och känna hjärta för en klubb. Och sen för oss få komma in och få lite mark på deras arenor och få ta del av deras bästa sjukgymnaster. De har ju liksom det bästa av det bästa. Och kan man få lite av det så skulle det göra enorm skillnad.
Så i din värld så skulle du vilja se KIF Örebro och Örebro SK gå ihop i en klubb?
Ja, absolut. Det har jag velat länge.
Varför händer det inte?
Jag har ingen aning faktiskt. Jag har frågat många gånger, men det är väl svårt. Det är väl en chansning liksom med ekonomi och allting. Det är väl inte, ser inte jätteljust ut för någon av dem, men jag tror att skulle man slå ihop så skulle det bli större intresse i stan.
Var tror du motståndet finns?
Jag tror just det med pengarna. Att det är svårt att få in sponsorer och ha en trygghet. Man är väl rädd för att det som hände lite med Tyresö, sen var ju det en saga i sig, men att man ska satsa för mycket och att det går helt fel.
Även fall ni tar vinner mark med, kommer in i FIFA-spel och det händer grejer, så står det stilla på vissa områden, till exempel prispengar i Champions League och liknande. Hur ser du på hur det svenska förbundet agerar där?
Jag vet faktiskt inte vad de gör riktigt.
Tyder det på att de gör mycket?
Jag vet inte. Alltså, det är så himla svårt när man inte är insatt i det och säga vad de gör och inte gör, men jag hoppas ju att de jobbar väldigt hårt och står upp liksom för damfotbollen att vi hela tiden vill sträva framåt. Sen kan det handla om myrsteg, men det är fortfarande steg framåt. Och det är väl egentligen det som är viktigast, inte att det ska vara liksom snabba siffror eller snabba framsteg.
Vad kan ni göra?
Ja, men bara fortsätta spela, och alltså speciellt för svensk fotboll, att vi tar oss långt i mästerskap och visar att ja, men vi har intresse från världen, och vi är liksom ett topplag, och det är värt att satsa på.
Om man tittar över din karriär i klubb, alltså, du har bytt klubb rätt ofta.
Mm.
Vad är du jagar?
Nej, men jag är ju utmaningar. Och vi spelar i bra klubbar. Och det, ja, men har varit många klubbyten, och det kan jag tänka på nu. Vad har gjort att jag har bytt liksom? Men ja, det är utmaningen i sig. Ja, men bytte från Umeå efter 4 år och bytte till Göteborg, och jag kommer ihåg att några sa, men det är för dåligt i Göteborg. Jag tyckte, ja, kändes utmanande att ta en annan roll där, att få bli den som spelare kan luta sig mot och liksom, ja, visa vägen. Ja, men sen kom ju redan efter 2 år kom ju Tyresö, ploppade upp liksom och gjorde en kanonsatsning och siktade på SM-guld, och det var det jag ville, och det hade jag inte från Göteborg då, utan man var rätt nöjd med att vara där man var liksom.
Hur var känslan efter Tyresö, och det visade sig vara ett luftslott?
Jättejobbigt när man var där och då. Vi var ensamma i det, alla spelare och Tony och tränaren. Och vi visste ju inte alls vad som hände, och det var en massa människor som var ovanför våra huvuden och gjorde beslut som vi inte hade någon aning om.
Hur mycket är klubben skyldig dig?
Ja, det vet jag inte. Jag fick ju från, vad heter det, från någon annan.
Ja, okay, staten. Du fick lönegaranti.
Ja, exakt. Lönegaranti.
Så Tyresö är inte skyldig dig någon pengar?
Nej, jag tror inte det.
Eller du har släppt det? Ja. Jag bara vet, Marta berättade att Tyresö var skyldig det henne väldigt mycket.
Ja, pengar. Men det kan jag tänka mig, men inte med.
Och sen gick du till Norge, bara något hastigt? Ja. Eller var panikflytt för att komma bort från konkursplanen?
Ja, lite panikflytt blev det faktiskt. Men det var liksom skönt att komma ifrån Sverige på något sätt. Det var så himla mycket prat om Tyresö och allting, och att vi inte var värda att vara i Champions League och sådär. Så att det var skönt att bara komma ifrån. Sen blev ju inte det bästa tiden heller. Det blev en väldigt kort stund i Norge.
Vad bodde det på?
Nej, men jag tyckte kvaliteten i ligan var inte alls som i Sverige. Det var, ja, mycket långbollar och inte så taktiskt utvecklande.
Och sen gick du till Paris Saint-Germain?
Ja, jag gick till Örebro först.
Ja, just det. Och sen till Paris.
Ja, precis. Men ja, det var häftigt att få chansen att spela i Paris.
Varför stannar du inte?
Men jag kände att Paris skulle göra en liten generationsväxling. Det var många som gick därifrån. Skulle inte ha samma spelare kvar. Många yngre skulle komma och man fick börja om lite. Och det var väl ganska behövligt också. Jag skulle få en ny tränare också. Så jag kände att jag visste inte riktigt om den här tränaren ville ha mig där, eller om det bara var för att ha en stor trupp liksom. Ja, jag behövde komma hem, kände jag, och ladda inför OS.
För på något sätt, när man pratar om Caroline Seger och även Kosovo Aslani, så är de skeptiska till PSG, att inte rikta allting var 100. Mm. Kände du likadant?
Ja, men lite såklart. Men jag åkte ju dit och var väldigt glad över att få chansen och hade en helt annan inställning än, nu vet jag inte vad de hade, men jag kände att jag var mer positiv när jag kom och tyckte det var roligt och satsade allt på att slå mig in i laget och göra en bra prestation. Så att det som hände runt omkring, att det var lite knepigt med kulturen och att de var på ett visst sätt, det slog jag liksom bort och tänkte mest fotbollsmässigt. Och,
var på ett visst sätt, kan du konkretisera det?
Nej men, vad ska jag säga? Behandla människor på ett annorlunda sätt i Sverige liksom.
Ni kände att ni var mindre värda helt enkelt?
Nej men alltså det är ju hierarki i Frankrike. Det är tränaren som bestämmer om det. Om man får dricka en cola efter en match eller om man får ha socker på gröten liksom. Och det blir väldigt märkligt när man är i Sverige och man är van att alla sköter sig och har koll på vad man ska käka och så. Så att det är väl lite mer att man kanske inte litar på spelaren, att här har vi en spelare som ger 100%, men då kan man få låta den göra vad den vill liksom. Medan för andra fransyskor, det kanske är väldigt bra för dem att ha det där. För de klarar inte av att säga nej till en cola när det är kanske innan match eller sådär. Så att det är lite så.
Hade du velat stanna ute i någon större klubb?
Inte just då. Precis. Vi har fått barn också, så att det blev lite familje... fråga också. Skönt att komma hem till Sverige och få landa lite och komma in i hur man är som förälder kombinerat med fotbollen. Väldigt svårt man inte kan språket. Med sjukvård och kunna skapa socialt liv vid sidan av. Så att man vet ju aldrig i framtiden.
Du vill gärna gå ut en sväng till eller?
Jag skulle kunna göra det om det är rätt klubb och rätt tillfälle. Som det var med PSG. Det var nog inte många som trodde att jag skulle åka dit. Det trodde jag väl själv inte heller. Men att få en sån utmaning i sina händer, det kan i vilket fall inte jag tacka nej till.
Att spela för Örebro, där du kommer ifrån, vad betyder det?
Men det är kul att vara tillbaka och spela i den klubben man har ett hjärta för, liksom, för staden. Sen har jag väl hoppats att det skulle ha gått mer framåt för klubben än vad det har gjort. Känns som att vi har stått och stampat en stund och liksom, lite otur med tränare och en del skador på vissa och sådär. Så att jag hade hoppats att vi kunde vara högre upp i tabellen.
Så det är en sportslig nedgradering för dig på något sätt att gå hem till Örebro, men det finns andra uppsidor?
Ja, det skulle jag ändå säga att det är. Vi har många unga spelare som är på väg framåt, men det är klart att det är lite sämre kvalitet än vad det är i PSG, absolut. Men det visste jag ju innan. Men samtidigt är det en utmaning i det också. Att jag måste vara den som leder laget framåt och utveckla den sidan hos mig. Så att det är ju inte bara just det sportsliga som är utmaningen. Liksom, utan det blir ju allt runt omkring också.
Du är 29. På något sätt börjar man ändå kanske ana att någonstans finns ett slut. Hur långt fram ser du?
Ser ändå långt fram. Speciellt när man har varit med om ett sånt här mästerskap. Det är såna kickar man vill ha och vill spela. Så att jag har nog ett par år kvar. Jag är inte där än att jag känner mig mätt eller osugen på att träna, utan jag tycker om att träna fortfarande varje dag och gå till träningarna. Så att jag hoppas att det håller i sig, men man vet ju att det kan ju gå fort det där från ett år till ett annat.
Får hoppas att ni tar Tyskland nästa sommar.
Ja, verkligen.
Stort tack för att du tog dig tid.
Tack så mycket.
Det är lite udda att dagen efter ett svenskt EM-avancemang redan tidigt på morgonen, eller i varje fall 8.45, inta ett konferensrum på Scandic Opalen i Göteborg för att träffa en av hjältarna från kvällen före, där Sverige ordnat en EM-plats i Nederländerna, eller Holland, sommaren 2017. Jo, så var det. Jag och Lisa Dahlqvist träffades en timme innan bussen mot Danmark och den betydelselösa matchen, där Dahlqvist för övrigt blev skadad. Men det ska ju inte vara någon fara, utan hon räknar med att vara tillbaka inom kort. Det var då vi träffades och satte oss ner för en pratstund som alltid är intressant att höra från någon som varit i händelsernas centrum, som Lisa Dahlqvist verkligen hamnade under OS i Rio de Janeiro. Podden är som vanligt producerad av Olle Junell Lindberg, och vi tackar Radiosporten för att vi fick låna klipp. Det är väldigt uppskattat, och podden snurrar vidare varje måndag i gryningen. Och som vanligt tacksam för respons till olof.lund@tv4.se eller Twitter Olof Lund eller Instagram Olof Lund. Tack för den här veckan.
Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news! Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free, or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.